Strax ekonyheter serverade av Carina Galanou Ipsonius. Klockan ska slå 2. Efter det ska det handla om att många svenskar, tusentals, tvingas vänta i månader, ibland år, på hörapparat.
Nyheter från Ekot. Flera, både elever och lärare, är döda efter en skolskjutning i staden Graz i Österrike idag. Kanske den allvarligaste i Österrikes historia. Vår korrespondent Daniel Alling, du är med oss nu. Kan du berätta, vad är det senaste?
Ja, det senaste är att det nu bekräftas av inrikesministeriet att minst 10 personer har dödats i den här skjutningen. I det talet finns även den misstänkte gärningsmannen med. Och det ska vara 9 elever då och en från personalen. Vilken roll den personen har haft vet vi dock inte. Ett 30-tal personer är också skadade, några mycket svårt skadade, så det finns en risk att dödstalet kan stiga under eftermiddagen.
Vad vet man om den här gärningspersonen och eventuellt motiv?
Ja, polisen har inte bekräftat det, men det finns samstämmiga medieuppgifter om att det här är en 22-årig man som tidigare har varit elev på den här skolan. Det finns uppgifter om att han ska ha känt sig mobbad och har gjort det här i någon slags revanschhänseende eller hämndhänseende. Men det får vi återkomma till. Inga bekräftade uppgifter om det. Det finns också samstämmiga uppgifter om att han ska ha använt 2 vapen och gått in i 2 klassrum i skolan och skjutit vilt omkring sig. Men polisen och förbundskan och inrikesministern ska ha en presskonferens här klockan 15, alltså om en timme, och då kanske vi får mer fakta på bordet.
Har det kommit några officiella uttalanden från Österrikes regering?
Ja, förbundskanslern, kristdemokraten Christian Stocher, han har uttryckt sin bestörtning och kallar det här för en nationell tragedi och uppmanar alla att hålla samman nu i landet. Och även liknande ord kommer från förbundspresidenten Alexander van der Bellen och förstås även borgmästaren i Graz, som nyss i Österrikes TV sa att nu handlar allt om att ta hand om den här stan och alla anhöriga som har drabbats så hårt av detta.
Tack Daniel Alling, vår korrespondent direkt från Berlin. Och vid en skola i nordöstra Frankrike har en 15-årig elev dödat en lärarassistent. Eleven ska ha attackerat den 31-åriga assistenten med en kniv i samband med en väskekontroll. Frankrikes president Emmanuel Macron fördömer vad han kallar en meningslös våldsvåg. Och i Gaza uppges ytterligare över 50 palestinier har dödats i israeliska attacker idag, rapporterar Haaretz. Bland annat i närheten av en matutdelningsplats där ska 17 personer ha dödats och över 100 skadats enligt palestinska uppgifter. Enligt vittnen sköt israeliska soldater rakt in i folkmassorna medan den israeliska militären uppger att de har skjutit varningsskott. Det avslutar Ekot. I studion Carina Galanou Ipsonius.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
Tusentals svenskar tvingas vänta i månader, ibland i år, på att få hörapparat. Det här larmar nu Hörselskadades Riksförbund om och beskriver situationen som omänsklig och hälsofarlig. Att fira student med sin familj, det är inte en självklarhet för alla. Till exempel Sara hade det så, och hon bestämde sig för att ta tag i den situationen alldeles själv. Att inte ha en egen trädgård men att älska att fixa i just trädgårdar, ja, då får man ta hand om andras trädgårdar, och det är just vad bror Wilhelm gör, och nu har han blivit en succé på Instagram också. Och så har vi min vän, kollega, den briljante Lasse Persson. Han intog Allsång på Skansen idag, inte mer än att han faktiskt har pratat med några av dem som ska uppträda senare i sommar. Det kommer en liten rapport. Lyssnade på P4 Extra igår, då var jag jättehes. Men idag tycker jag att jag bara är lite hes. Tack för ditt tålamod, jag tycker vi har det bra. Det här är Ed Sheeran, Azizam i P4 Extra.
I wanna be nowhere but here with you now. I wanna be one in this space. I wanna be tangled and wrapped in your good game, then come and play.
Det här är P4 Extra. Tusentals svenskar tvingas vänta i månader, ibland i år, på att få hörapparat. Hörselskadades riksförbund säger att situationen är både omänsklig och hälsofarlig. Och deras kartläggning visar att 16 av landets 21 regioner inte klarar att leva upp till vårdgarantins 3 månaders gräns. 44-årige Andreas Svensson från Holmsund utanför Umeå är en av dem som får vänta. Välkommen till programmet, Andreas.
Tack så mycket.
Du har en bullerskada sedan ett par år tillbaka och du väntar nu på att få hörapparat. Vad har du fått för besked så här långt? Hur länge behöver du vänta?
Som det ser ut nu så är det 1 till 1,5 års väntetid på att få själva hörapparaten.
Och när fick du det beskedet?
I november.
Ja, okej. Okay. Hur känner du inför det då, att få det beskedet?
Ja, jag tycker väl att det känns att det är lite väl lång tid för någonting som inte borde vara så svårt.
Mm. Om du skulle beskriva hur din vardag påverkas av att din hörsel är nedsatt, har du några exempel som kan hjälpa oss andra att förstå hur det påverkar dig?
Ja, till exempel så kan jag inte längre höra om mikrovågsugnen är klar eller om tvättmaskinen plingar och är färdig. Sådana ljud har försvunnit. Och sen blir det väldigt stora problem i normala samtal, till exempel så hör jag väldigt dåligt vad mina barn säger när vi pratar. Så att det blir mycket missförstånd.
Just
ja, det är samma på jobbet, självklart.
Ja, just det. Men hur, vad händer då? Säg, alltså att du inte hör dina barn ordentligt, det griper ju tag i hjärtat direkt på en. Det måste ju vara frustrerande för alla inblandade, så att säga. Men också väldigt sorgligt. Men jag tänker, om du tittar på situationen på din arbetsplats tillsammans med kollegor och sådär. Hur påverkas du där då? Känner du dig utanför, eller?
Nej, det gör jag väl inte. De är väldigt förstående, mina arbetskollegor. Vet jag om min situation. Så att jag upplever inte att det är ett så stort problem från deras sida. Det är väl mer att jag själv upplever en viss frustration när jag hör fel, till exempel.
Men, och så är då den här hörapparaten ett år, nästan 1,5 år kanske, borta fortfarande. Och så påverkas din vardag så mycket. Alltså, finns det någonting du kan göra?
Ja, man kan väl betala själv. Mm. Privat, vilket inte alla har möjlighet till. Det är ganska dyrt. Sen kan jag även få åka ner till Stockholm med vårdgarantin och prova ut hörapparat där också. Vilket inte känns... Ja, det är inte jättepraktiskt när man har jobb och sånt heller och måste åka ner till Stockholm för att göra allt det där.
Nej, för du bor ju utanför Umeå i Holmsund.
Precis.
Och om går det att beskriva, alltså jag menar inte det, jag förringar ingenting, utan jag är bara nyfiken, om du skulle beskriva ditt behov av en hörapparat, går det att sätta ord på det?
Nej, det är väl kanske lite svårt. Jag är även njurtransplanterad, så jag har varit väldigt mycket inom sjukvården, men jag tycker det här är väldigt märkligt att det här ska behöva ta så lång tid.
Upplevde du att saker och ting fungerade bättre när du behövde en ny njure?
Ja, verkligen. Det får jag väl säga. Men givetvis är det väl lite annorlunda situation. Det gäller ju då liv och död. Det gör ju inte det här, men livskvaliteten blir väldigt mycket försämrad när man inte hör bra.
Mm. Hörselskadades riksförbund säger att situationen då, att man behöver vänta på det här viset, är både omänsklig och hälsofarlig. Håller du med om det?
Ja, men det kan jag nog göra. Jag känner också att jag upplever en stor ökad trötthet när hjärnan jobbar väldigt hårt hela tiden för att försöka höra vad som sägs i diskussioner.
Mm.
Så det är givetvis ett problem.
Jag är väldigt glad och tacksam att du ville vara med och berätta om din situation, Andreas, som du ju delar med väldigt många andra, inser man ju här och nu. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
Ja, men tack så mycket.
Stort tack. Andreas Svensson där alltså, som håller tummarna för en ny hörapparat så snart som möjligt. Och det tror jag att vi är många som gör med honom. Jonas Salberg sitter mitt emot mig här i Studio 8. Du är förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Alltså, varför ser det ut så här i 16 av landets 21 regioner att man inte klarar att leva upp till vårdgarantins tre månaders gräns?
Det är otroligt tragiskt, och det är väldigt tragiskt att höra Andreas lida för det här. Men det handlar om att man har underdimensionerat hörselvården under många år. Man har missbedömt, eller man har inte brytt sig om hur många som faktiskt är hörselskadade och har behov av hörselvård. Och nu när vi har haft lite uppmärksamhet på det här och folk börjar söka sig till hörselvården, och när man har mognat som Andreas har gjort, att jag behöver hjälp, ja, då drabbas man av de här köerna istället, vilket är otroligt tragiskt och trist.
Jag har förstått att det kan vara en tröskel man måste över för att faktiskt söka hjälp och be om hjälp att få en hörselapparat. Det finns någonting i det där. Det såg jag faktiskt på nära håll hos en anhörig, att man inte riktigt vill erkänna att man hör dåligt.
Nej, så är det. Och det är en stigmatisering som finns, att det skulle vara fult att vara hörselskadad eller ha hörapparat. Och det tar tid att mogna, och män allra värst.
Alltså. Ja.
Men det som blir mest tragiskt är när man hör någon som faktiskt har insett jag behöver det här, inte kan få den hjälp de behöver snabbt nog.
Men du då, som representerar Hörselskadades Riksförbund, vad blir dina råd? Vad ska man göra om man är i behov av en hörapparat och det är långa väntetider? Finns det några råd att ge?
Ja, alltså, han ska inte ge upp. Tjata på dem, ring, ligg på. Han är yrkesverksam, han borde kunna få hjälp. Han har ju problem i sin vardag med sin familj och jobb och allt. Och då måste man liksom verkligen också ligga på. Så att det är den där jag kan rekommendera nu. Men det vi jobbar stenhårt med nu, det är ju liksom att påverka regionen och prioritera upp hörselvården. Kom ner med köerna, se till att folk får den hjälp som de behöver. För konsekvenserna är enorma. För äldre, ensamhet, isolering kan leda till demens. Yngre och yrkesverksamma som inte får den hjälp de behöver. Sjukskrivningar, depressioner, utbrändhet. Vad kostar inte det samhället? Och då är det ju så att en hörapparat är inte en dyr kostnad för samhället. En enkel åtgärd för att förebygga väldigt många andra problem som kan uppstå.
Har ni från ert håll fått någon insikt i hur det kan variera så mellan landets olika regioner?
Det finns flera förklaringar. Det finns en audionom brist och det gör att vissa regioner kan ha svårt att rekrytera de här audionomerna som behövs, som gör ett fantastiskt jobb. Men det är en prioritering. Olika regioner prioriterar väldigt olika. Vi har ju alltså ett antal regioner som faktiskt klarar av de här vårdgarantin. Och man borde kanske titta på varandra och hjälpa varandra lite grann att hitta metoder för att snabba upp den här processen. Mm.
Jonas Sahlberg, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund. Stort tack för att du kom till PFR Extra idag.
Tack så mycket.
Det här är Alcazar. Stay the night. Att fira sin student med sin familj, det är en självklarhet för väldigt, väldigt många. Men för Sara Bellini blev det istället en påminnelse om en familj som hon inte kunde dela den här stunden med. Då tog hon saken i egna händer. Välkommen hit, Sara.
Tack så mycket.
Vad är det för känslor som liksom dök upp hos dig när studenten närmade sig?
Ett obehag faktiskt. Det var väldigt mycket ångest, ångestladdat. Var mycket stora känslor, väldigt också blandat självklart med att man är glad att man har lyckats och man har tagit sig dit och äntligen ska bli klar och ta examen liksom. Mm. Men det var väldigt triggat för mig. Det var i all glädje så var det också otroligt mycket sorg att jag inte hade någon som skulle fira mig och finnas där för mig.
Det skulle inte stå någon med en skylt.
Nej, precis. Det skulle inte stå någon med en skylt. Det skulle inte vara någon att springa ut och krama. Ja, att stå där i havet av alla sina klasskamrater som kramar och hoppar och dansar med sina föräldrar. Och så står man där själv och bara tittar på dem.
Nu är du 23 år, så du tog studenten för 4 år sedan. Mm. När kände du av ensamheten som allra mest?
Men det började nog kanske en eller två månader innan själva studenten utspringet, när alla förberedelserna. Det är mycket att man ska köpa en studenthatt som kostar flera tusen. Man ska planera, man hör de andra planera flak och skivor och sådär. Och det är väl mest då när man inser att så här, shit, jag kommer inte kunna vara med på allt det där och göra det.
Vad fick du avstå för något?
Men allt i princip. Det var, jag fick gnaga ihop lite pengar till en hatt för att det kändes som att det var ändå en milstolpe liksom att få ha den. Så att, det gjorde jag. Men sen så fick jag ju styra upp en egen studentmottagning via en organisation som heter Maskrosbarn som jag då var ungdom i, eller deltagare i.
Ja, för det var ju inte bara ensamheten utan också ekonomin som var tuff.
Ja, precis. Jag hade ju fått flytta hemifrån redan i början när jag började gymnasiet. Så att stod ju själv för ja, men liksom, hyra, mat och allt sånt där. Och då är det ganska knapert när man pluggar samtidigt och inte har tid att jobba.
Mm. Mm. Och det är säkert många som undrar varför ditt liv såg ut på det viset, men vi kan bland annat berätta att en av dina föräldrar finns inte bland oss längre, och det är en av anledningarna. Men så tar du då det här beslutet, du kontaktar Maskrosbarn och så fixar du ett eget studentfirande. Vad gjorde ni?
Det började med att jag var där på deras ungdomsgård och pratade med en av ledarna hur tufft jag tyckte att det var, att det kändes så jobbigt att ta studenten istället för att jag skulle vara glad. Liksom. Och så kom vi, pratade väl att, och sa det att ja, men just en av de jobbigaste situationerna var väl det att jag inte skulle ha en mottagning och inte ha någon som firade mig efter att ha tagit mig så långt. Så att, då kom vi väl på att jag antagligen inte är ensam om det. Och styrde upp en egen mottagning där vi ja, men alla fick komma i sina studentkläder och vi hade en solfest, mycket mat och det var musik och lite kalaslekar och sådär.
Så att ni samlade andra som var i samma situation som du?
Ja, precis. Andra Maskrosbarn som också tog studenten samma år. Och även några andra deltagare som var där bara för att fira oss då.
Mm. Och det här har ju faktiskt spritt sig till både Malmö och Göteborg att man gör den här typen av firande för de som inte har någon annan. Vad tänker du kring det?
Ja, precis. Det är superkul och jättefint. Och jag tror att det är så himla värdefullt för de ungdomar som inte har föräldrar eller familj som kommer och firar än. Att få ändå kunna få fira med sin då lite utvalda familj. Liksom.
Mm. Men du, det är 4 år sedan din student. Har du fortfarande ett finger med i spelet i andras firande?
Kanske inte just i studentfirandet i år, men mycket inom annat i organisationen. Vi håller till exempel på att utveckla en ny stödinsats nu för de som är efter studenten. För annars har det bara varit upp till 19 år. Så att nu är det mer liksom, hur tar man sig ut i vuxenlivet på egen hand?
Vad gör ni då?
Ja, men just nu är vi mer i liksom förberedelsestatus. Så att, ja, men vi håller på och liksom pratar och försöker komma på hur vi kan hjälpa ungdomarna som kommer ut i vuxenlivet och vad för stöd de behöver och hur vi kan få det att ske. Liksom.
Jag tänker att alltså det organisationen gör är fint, absolut. Mm. Men jag tänker att vi kan hjälpa till lite till mans också. Hur tycker du att man ska tänka om man vet att det är någon som faktiskt inte kommer att kunna fira studenten som de flesta andra?
Ja, men precis. Jag tycker att först och främst kan man ju, om man har till exempel ett barn själv som ska ta studenten, så kan man ju fråga den om den känner någon i sin klass, några klasskompisar, eller kanske inte behöver vara i sin egen klass, men andra kompisar som ska ta studenten, och fråga om de har någonstans att fira. Sen kan man ju, om de inte har det, bjuda in dem till sitt firande. Annars har man inte möjlighet för det, så kostar det inte jättemycket att köpa ett sånt halsband som man gör, och man kan bara ge den, liksom hänga den över halsen på någon av de andra ungdomarna och bara visa att man, liksom, man bryr sig och att man ser dem.
Det är väl det viktiga, att vi försöker se varandra och komma ihåg.
Ja.
Sara Bellini, jag är glad att du fick ett studentfirande som blev härligt, låter det som.
Ja, superfint var det. Jättekul.
Stort tack för att du kom till P4 Extra och berättade.
Tack så mycket.
Det här är Let the Sunshine In med Army of Lovers.
Walking proudly in a winter coat, wearing smells from from laboratories facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new told lies with supreme visions of lonely tunes.
För att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Det här är Sabrina Carpenter och klockan närmar sig 2:30, så det är väl klassisk fika som gäller för de flesta. Espresso.
Oh.
där är den fika stunden över, för nu går vi mot lokala nyheter och det vill alla ha. Klockan är 2:30. Efter det så ska vi se vilka artister Lasse träffade när han besökte Skansen idag, där det ju vankas allsång till sommaren.
Hovrätten fastställer livstidsdomarna för tre av de inblandade i två skjutningar som ägde rum i Åkersberga respektive Jordbro hösten 2023. Hovrätten dömer också ytterligare en person för inblandning i skjutningarna till livstidsfängelse. Skjutningarna skedde inom loppet av ett dygn. En person skadades allvarligt i Åkersberga. I Jordbro dödades en person och en annan skadades. Trots uppdraget att tillgängliggöra material finns bara en fjärdedel av Kungliga bibliotekets tidningar på nätet.
Det handlar bara om en sak, att våra resurser inte räcker.
Riksbibliotekarie och myndighetschef Karin Grönvall. Kungliga biblioteket har i uppdrag av staten att samla in, bevara och tillgängliggöra allt material som har framställts och spridits offentligt i Sverige. Trots det är det bara en bråkdel av Sveriges tidningsarkiv som har digitaliserats. Jonas Ahlborg är bibliotekarie på Kungliga biblioteket.
Det är ungefär 25% av dagstidningarna som ges ut finns i tjänsten och mindre än 1% av tidskrifterna som ges ut i Sverige, så det är ju väldigt liten del då.
Reporter Emma Tobiasson, Kulturnytt. Den kvinna i 20-årsåldern som blev påkörd av en buss på Spångavägen i Bromma igår morse vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Polisen har inte kunnat prata med kvinnan, men enligt vittnen ska hon ha blivit påkörd i låg hastighet när hon skulle springa över vägen till en annan buss. Olyckan utreds som vållande till kroppsskada, men enligt polisen finns i nuläget inget som tyder på att bussföraren har begått något brott. Och vädret, det blir soligt men molnigheten ökar under eftermiddagen, en del regnskurar, 15-19 grader, vind omkring syd. I studion Ylva Bogegård.
Vad gäller Stockholmstrafiken så märks det att det är studenttider. Det är just nu ett studentekipage som har letat sig ut på Essingeleden. Där ska de ju inte vara och köra och definitivt inte stanna, som rapporterna från Trafik Stockholm säger att de gjorde för bara någon liten minut sedan. I Tomteboda kurvan söderut, och då är effekten att det direkt har byggt upp köer. Så kör man genom Eugeniatunneln Norra länken och så ut mot Essingeleden, så går det just nu väldigt långsamt. Orsaken är studentekipage på Essingeleden.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
P4 Extra en hel halvtimme till, och jag är glad att du är med mig den här eftermiddagen. Vi ska strax träffa en kille som heter Bror Wilhelm. Han älskar att hålla på i trädgården, men han har ingen egen, så han hjälper andra gratis. Först Veronica Maggio, kommer in.
Stort på golvet, det är kö från gatan.
P4 Extra lyssnar du på, det här har jag sett fram emot hela dagen. För nu ska jag alla få träffa bror Wilhelm som inte har någon egen trädgård, så han fixar andras och han gör det helt gratis. Alltså det här har ju också blivit en succé på sociala medier. Han har fått tusentals följare på mindre än 2 veckor. Och jag säger välkommen bror Wilhelm, för det är vad du heter på Instagram. Men jag kommer också kalla dig Adam som är ditt tilltalsnamn.
För det är det jag heter i verkligheten, exakt.
Exakt. Ja. Sociala medier är inte verkligheten.
Det är ju inte det, inte alltid.
Du sa det till mig när du kom in, att du har liksom lite ofrivilligt blivit influencer.
Alltså jag tror att jag ofrivilligt på 1,5 vecka har blivit Sveriges största gräsklippar-influencer, i alla fall.
Men du, hur går det här till? Du gillar att greja runt i trädgårdar, använda de maskiner som man har i trädgårdar. Så hur går det till då?
Alltså jag åker runt i min bil. Mm. Och sen så scoutar jag och spanar efter lämpliga projekt. Och när jag ser en vild häck eller en vildvuxen gräsmatta, då riggar jag kameran, knackar på och resten är historia, håller på att säga. Sen får man se hur det går lite.
Ja, just det. Du är också, och det märker man när man träffar dig, att du är en mycket ödmjuk person. Så jag tänker så att de som du ringer på oss, du har väldigt stor respekt för huruvida de vill vara med eller inte, tänker jag.
Verkligen, ja. Det är det första jag säger, att jag filmade. Och det är väldigt olika reaktioner. Alltså det är ju verkligen inte alla som tackar ja till den här gratis trädgårdshjälpen.
Nej.
Så det är inte så att folk smäller igen dörren, men folk är ganska skeptiska där ute.
Alltså det finns ju något otroligt tillfredsställande i det här före, efter och att faktiskt få följa med när saker och ting förvandlas. Men det ser ju jag på dina sociala medier. Vad får det dig att känna eftersom du gillar att göra det här så mycket?
Det ger mig väldigt mycket. Alltså som du sa precis i början, jag har ju ingen egen trädgård. Jag bor i hyresrätt. Så att det mest exotiska jag har hemma, det är ett fikonträd från plantagen, som för övrigt mår sådär just nu.
Sådär.
Men alltså, dels är det här att få fixa och dona i trädgården. Jag mår väldigt bra av det och älskar trädgårdar. Och sen så är det ju liksom en win-win, för att personen som jag hjälper får ju trädgården fixad. Och man kanske ska säga att det är en win-win-win, för att sen är det folk som tittar på det också. Så att jag får ju liksom sprida glädje, positivitet och liksom glatt innehåll i sociala medier, och det tycker jag är superkul.
För det är en viktig aspekt, va? Att det är något positivt som du delar, att det är någonting som kan göra något positivt med någon som tittar, eftersom det finns väldigt mycket av den andra varan i sociala medier.
Verkligen. Och alltså, reaktionerna har ju varit helt sjuka. Jag tycker till att börja med att det känns helt galet att jag sitter här med dig. Det trodde jag inte när jag la ut första klippet.
Jag är så glad att du är här.
Tack. Då är vi båda glada.
Härligt.
Nej, men alltså, det är galet vad folk tycker om det. Mm. Alltså jag tror att det är en kombination av att man tycker om att se att jag hjälper människor. Och dialogen är ju en väldigt stor del av det. Alltså mötena med människor är ju det som jag tycker är roligast egentligen. Och liksom gräsklippningen och det är ett sätt att liksom möta folk också.
Men du, hur började det? Din första dörrknackning, din första impuls att här är en häck jag ska ge mig på, eller vad det nu var?
Det första projektet var faktiskt en enorm gräsmatta i Vallentuna. Och jag var ute och körde, jag hade bestämt att jag skulle göra det här. Jag hade ju en del redskap hemma, lite verktyg, men så åkte jag till en stor kedja och köpte väldigt billiga produkter som mer eller mindre gör jobbet. Och sen så riggade jag kameran och så satt en kvinna på uppfarten och plockade ogräs. Hon satt på en stol och plockade ogräs. Och så stapplade jag fram till henne och frågade. Och det man inte ser i det klippet är att vi pratade ju en timme innan jag satte igång och klippa. Klippet på Instagram är ju liksom 1,5 minut. Men först så lärde vi känna varandra och jag delade med mig av min livshistoria och hon av hennes. Och, ja, och sen satte jag igång och klippa.
Mm. Du får nästan en lite terapeutisk roll också, märker man.
Alltså det är ju terapeutiskt även för mig. Att få liksom träffa människor och prata med dem och också att få ta hand om trädgårdar. Mm. Det är ju väldigt terapeutiskt. Det är ju den bästa meditationen, tycker jag.
Jag som har haft det här jobbet ett tag, jag vet precis vad folk tänker nu. Men varför körjer han sig på då? Och det vill ju jag veta, för det här är en hobby. Du har ju ett jobb också.
Ja, och det är alltså många kommentarer. 99,9% av alla kommentarer, och jag har ju liksom fått tusentals hittills. De är ju superpositiva. Mm. Alltså folk älskar det här. Men så finns det ju de som är skeptiska och skriver så här: är det här ett PR-jippo eller lever du på det här? Och det gör jag inte. Jag har ett helt vanligt 9-5 jobb. Jag jobbar på kontor. Så jag gör det här på kvällarna, eftermiddagarna, helgerna. Och sen så redigerar jag sent in på nätterna. Och ja, det får min flickvän stå ut med just nu. Och att jag har bilen full med gräsklipp och gräsklippare.
Mm. Jag tänker att det är drömmar som är inom rimlighetens gräns. Men du, om du tänker idag det ultimata trädgårdsprojektet för dig. Nu har du ju börjat, du har ju skaffat en hel del erfarenhet och kunskap. Du vet hur man får upp en rot, tänker jag. Så att, vad drömmer du om att hitta för någonting när du är ute och kör?
Alltså drömprojektet, ju större desto bättre egentligen. Så att, alltså, riktigt vilda häckar, högt gräs, liksom buskar som bara äter upp hela trädgården och gamla torra perenner som måste sågas ner och grävas upp. Alltså, min dröm är att fräsa runt på en åkgräsklippare och liksom härja fritt. Det tycker jag hade varit väldigt kul.
Vad härligt. Hur mycket tips får du?
Tips.
Alltså, hej, kom till den här trädgården, kom till oss.
Fler än vad jag hinner svara på. Mm. Jag försöker ha som princip att svara på alla kommentarer. För om jag nu ska vara en gräsklippar-influencer så vill jag vara en influencer som svarar på kommentarer. Och det gör jag. Men i DM så kommer det ju liksom, jag har fått hundratals tips. Kom till min svåger, hans tomt är kaos. Eller min gamla mamma har inte tid eller möjlighet. Och jag önskar att jag kunde hjälpa alla. Men som du sa, det här är ju liksom en hobby. Mm. Så att det kan jag inte. Men jag hjälper så många jag kan.
Du ska ut och scouta senare idag, eller hur?
Stämmer.
Du är klädd för trädgård, det ser jag.
Jag är klädd för trädgård, hade man sett om det var tv. Men ja, det är jag. Fixa byxorna är på, fliströjan också.
Mm, och kepan.
Och kepan, ja.
Men du, det här är så härligt. Fortsätt göra de här filmerna så att vi andra får hänga på. Det är väldigt mycket feel good i det.
Tusen tack och tack för att jag fick komma hit.
Du, tack för att du ville komma och tog dig tid. Adam, som alltså heter Bror Wilhelm på Instagram, tack för idag.
Tack så mycket.
Här är Daryl Braithwaite med One Summer. Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen.
Some change, some doubt.
Tisdag den 24 juni är det dags för årets upplaga av Allsång på Skansen. I Pernilla Wahlgren guidar oss med fast och varlig och väldigt rolig hand som programledare. Och idag så presenterades hela artistuppbådet som ska in där på Soliden scen under 8 kvällar i sommar. Och Lasse Persson, han var naturligtvis på plats och minglade loss.
Ja, jag står på Soliden-scenen för idag har de presenterat hela Allsångsprogrammet. Det är 90-årsjubileum för Allsång på Skansen och det blir tredje året för Pernilla Wahlgren som allsångsledare. En av dem som kommer vara med är Victor Lexell. Victor, hur känner du att stå på scenen här? Det var ju ändå mycket folk som satt bara under presentationen.
Ja, man undrar ju om kidsen har fått ledigt för att gå och kolla på det här. De kanske har gått på sommarlov nu. Men jag tyckte mest det var kul, du vet, man står backstage här och man ser alla artister som man har sett upp till hela sitt liv och många melloartister som också kommer i full utstyrsel, så att det är superhäftigt och jag är jätteglad att få vara tillbaka.
Ja, från Victor Lexell alltså, så springer jag på Lisa Nilsson. Hej Lisa!
Hej!
Hur är det för dig då? Du har ju varit med här flera gånger. Hur är det att vara med på Allsång?
Men det är en väldigt lustfylld historia varje gång. Publiken är underbar, det är roligt att träffa andra kollegor, det är sällan man delar scen med så många. Så det är alltid liksom en ganska ljus och rolig stund.
Var det självklart för dig att tacka ja?
Ja, det var det. Det var till och med så att jag frågade själv, ska vi inte kolla om det är Allsång i år? För det vore roligt, tyckte jag. Så att jag var på redan innan jag fick frågan.
Ja, och från Lisa Nilsson så hamnar vi hos Adam och Grecasso. Adam, vad kommer ni bjuda på här på Allsångscenen?
Vi kommer bjuda på Gada, så att säga. Oj, förlåt.
Fest.
Vi kommer ställa till med en fest.
Och Grecasso, vad säger du om det mottagande? Det satt massor med ungdomar här när ni klev upp. Vad stort jubel, hur kändes det?
Kändes bra, faktiskt. Ja, det ser ut som att de ser fram emot det ändå, om de kommer vara på plats.
Ser du er fram emot det?
Ja, som fan.
Vad har du för relation till Allsången?
Jag har aldrig sett Allsång.
Inte?
Nej. Men det får jag inte haft svenska kanaler. Men jag ska bli bättre på det.
Är det skönt att ha Adam att luta sig mot?
Ja, 100%. Han vet hur det här går till, han kan det här.
Vad har du att säga till honom?
Jag hör han med att inte han har kollat på Allsång. Jag har sett Allsång alltså så här, någon gång under min uppväxt. Men jag vet att det är en stor grej. Jag är glad att få vara här. Speciellt att jag får vara här med Grecasso också.
Vi lämnar de här två rapgrabbarna men träffar två andra grabbar. Viktor Norén och Linus Wahlgren. Viktor, hur ska det bli att vara med på Allsången?
Det ska bli alldeles, alldeles underbart. Det finns få saker som jag tycker är så romantiskt som Stockholm på sommaren. Och i kombination med sång och allsång och tillsammans med Linus så känns det som ett manus för en perfekt sommarkväll.
Linus, vad kommer ni bjuda på?
Ja, men vi ska göra ett litet smakprov från den föreställningen eller konserten som vi ska göra i höst. Så att, och det blir också lite premiär för oss själva för vi håller nu på liksom formare. Det blir första gången som vi faktiskt framför någonting inför publik utifrån det. Så det ska bli väldigt spännande.
Så just idag, här och nu, så är ni inte riktigt redo?
Nej, det är, vi ska faktiskt repa imorgon med vår kapellmästare och sådär. Både inför det som vi ska göra i höst och Allsången. Så det ska bli spännande.
Vad har du för relation till Allsången?
Ja, just nu är det familjärt eftersom min syster leder det. Så att jag har ju varit här och tittat några gånger. Men annars, det är ju en klassiker, det är institution. Allt från, nu var inte jag, levde kanske inte jag just när Bosse Larsson höll det, men det var ju alltså, ja, det har ju
pågått några år.
Det har ju pågått några år, ja. Lycka till, grabbar.
Ja, tack.
Tack så jättemycket. Ja, då lämnar jag alltså Linus och Viktor och knallar vidare här på scenen och stöter på en debutant, Felicia Takman. Alltså, vilken grej.
Så roligt. Så kul att vara här.
Och bara här när ni presenteras, mycket publik, stort jubel.
Ja, ja men var det? Jag kände att jag hade fullt fokus på att gå rakt. Typ. Men det är jättekul att vara här.
Men du, är det så att du får nypa dig armen lite, att du är med i det här sammanhanget?
Ja, men lite. Det känns så här, vad lite det var. Eller liksom, det ser så mycket större ut på tv. Men, nej, men det, ja, faktiskt. Det känns jättestort att vara här. Verkligen.
Men du, om vi blickar, om vi vänder oss här. Förstå, varenda stol här. Det kommer stå folk här överallt. Alltså, ett gigantiskt publikhav.
Ja, det är helt knäppt. Det är jätte... Men det går nästan att hantera mer än att man tänker på hur många det är som tittar där hemma. Det är liksom ännu mer svindlande att tänka på.
Tänk inte på det.
Nej, det ska jag inte göra.
Det är stort lycka till.
Tack snälla.
Ja, från debutanten alltså, Felicia Takman, så hamnar jag hos två som har varit med i svensk underhållning väldigt länge. Jan Rippe och Per Fritzell. Och Per, hur är det att vara på den här scenen?
Jo, men det är bekant kan man säga. Vi har varit med... Vi kom inte på när det var första gången, men det var jättelänge. Det var ju på 80-talet någon gång. Sådär.
Fina minnen härifrån, Jan.
Ja, jättefina. Och många programledare vi har avverkat.
Är det ni som tar slut på dem?
Ja, de orkar med några år. Sen får det komma en ny här. Så att Pernilla, hon är ju ganska glad och pigg, så hon orkar väl några år till.
Ja, det här är tredje sommaren för henne. Men Per, vad kommer ni bjuda på?
Ja, vi har inte riktigt bestämt det nu. Men det blir ett humorinslag. Sen så blir det en allsång. Och det kanske blir någonting ur våran egen repertoar.
När bestämmer ni er?
Men vi ska ha lite möte med Pernilla. Vi vill gärna få med Pernilla på ett hörn nämligen. Så att,
Busa med henne lite.
Ja.
Ja, och när jag minglar på här på scenen så kommer jag fram till slut till hon som ska hålla ordning på hela det här gänget, Pernilla Wahlgren. Hur känns det nu att det liksom är på gång?
Nej men alltså, jag är så pirrig och längtat så mycket efter det här och nu är vi igång och det är så himla kul.
Vilken lineup när man ser det, det är helt sjukt. Vad känner du själv?
Nej men snälla, hur bra lineup är det inte? Du vet när jag stod och presenterade artisterna, jag bara, nej men också den här, och den här, och den här. Och det är så mycket bra kvinnliga artister också, vilket är väldigt roligt. För ibland kan det vara liksom överväga med män, men det är inte så att man, nej vi har så mycket begåvade kvinnor och män i det här landet. Och hen.
Ja, och henne också. Det är viktigt. Är du redan igång och tänker på allsångslåtar och sådär i skallen? Typ innan du somnar? Kommer du på något? Eller?
Jo, men så är det ju med det här jobbet. Att jag får ju allsångarna vecka för vecka. Och då går jag, brukar jag ta promenader med eller utan hundar. Och så bara sjunger jag de här låtarna för att texterna ska sätta sig. Och sen... faktiskt det första som händer när jag vaknar på morgonen så har jag någon jäkla låt. Alltså Bullfest. Den Bullfest hela dagen. Herregud vad jag hade den. Ja, titta. Vad du kan. Sigefyrs gamla dänga.
Men du, om man möter dig alltså ute och går, då kan man höra dig sjunga eller?
Ja, men jag tror att många av mina grannar ute på Lidingö, de hör mig absolut gå och sjunga.
Du, stort tack för att vi fick störa. Stort lycka till. Ha ett skönt sommarjobb.
Ja, men tack snälla. Jag älskar det här jobbet. Så att, jag älskar Skansen. Jag älskar SVT. Jag älskar mitt liv.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ja, jag älskar att hon älskar sitt liv. Tisdag den 24 juni är alltså premiär för årets Allsång på Skansen. Och jag tänker att vi river väl av honom, den där Victor Leksell som vi hörde precis. Här är han med Lys på mig i P4 Extra.
Jag är högt över vattnet, nya varvet, under ytan är jag. Jag ser allting som händer, Askims händer. Jag är på en resa, letar efter orden, mellan kolotorn och beteshav. Jag behöver ljuset, ligger under bordet, jag bor i den mörka solens stad. Lys på mig, lys på mig. Jag är ljuset i natten, vingavakten, hela månen är jag. jag i alla dina vänner? Var är dina vänner? Och när du vänder, vem står kvar? Vem är jag nu? Jag är på en resa, letar efter orden, mellan kol och ton och beteshav. Jag behöver ljuset, ligger under bordet. Jag bor i den mörka solens stad. Lys på mig, lys på mig, lys på mig, lys på mig. Jag är på en resa, letar efter orden, mellan kol och ton och beteshav. Jag behöver ljuset, men ligger under bordet. Jag bor i den mörka solens stad. Lys på mig.
Här är det snart dags för Kulturnytt med Anna Moa Rutgersson. Du ska ge oss det senaste om scenbyggeri.
Det stämmer, Titti. Senast nytt om den scen som Håkan Hellström spelar på, närmare bestämt.
Jag har förstått att det är dags igen på fredag. Mycket bilder i sociala medier på honom och Benjamin Ingrosso. Jag vet inte om det kan betyda någonting för fredagens spelning. I dagens P4 Extra så var Håkan Södergren här. Han har ju slutat precis nyss som expertkommentator efter 36 år i rutan. Missar man den intervjun där han faktiskt avslöjar lite smarriga grejer från den där hockeykarriären, sånt vi inte hade hört förut, så hittar du den i appen Sveriges Radio Play. Som podd, du söker på P4 Extra gästen. Ljudtekniker idag, eminente Fredrik von der Palen. Producent var Joel Lindqvist. Han är också väldigt bra. Jag heter Titti Schultz och jag är ganska hes. Jag ska bli ännu bättre till imorgon, tänkte jag. För då hörs vi igen och vi träffar den tidigare fotbollsspelaren Irma Helin Zibanejad. Lasse Persson följer med på provtagning av sophögen som skandalbolaget Think Pink lämpade av i Kagghamra. Vi ska också prata bältros. Häng på imorgon. Nu blir det Kulturnytt.
Och vi börjar i Göteborg. Håkan Hellström kommer om bara några dagar göra sin sista spelning för i år på Ullevi. Scenbygget i mitten av arenan är spektakulärt och idén, den kommer från Dalarna. 94 hade
jag ett fast jobb. Han rör på sig hela tiden och springer runt och dansar. Och det blir nästan mer som en fotbollsmatch än en konsert på ett sätt.
Tobias Rylander från Djura i Leksand har designat scenen på Ullevi. En stor fyrkant inspirerad av Hellströms kära Göteborg.
Designen tog formen av en containerterminal i Göteborg, vilket också i sin tur gjorde att jag använde container som lite pusselbitar eller legobitar, kan man ska säga.
Tobias har jobbat med scenen i ett år och att ha den mitt i arenan är en stor utmaning.
Känner man inte att man vänder folk ryggen och sådär, så vi har jobbat jättemycket och pratat jättemycket om det här och det blev väldigt bra.
Det sa Tobias Rylander, reporter. Det var Frida Smedjeby, P4 Dalarna. Och nu, musik.
En återförening av det sydkoreanska bandet BTS kan vara på gång. Nu har nämligen ytterligare två medlemmar i K-pop-bandet blivit klara med sin militärtjänstgöring. Artisterna är klara med den obligatoriska militärtjänstgöringen efter att ha ryckt in i lumpen i december 2023. Alla sydkoreanska män mellan 18 och 25 måste göra militärtjänstgöring och inget undantag har gjorts för den miljonsäljande gruppen. I slutet av juni blir hela BTS klar med militärtjänstgöringen och därefter planeras för en återförening.
Det sa Kulturnyhets Andrea Valderrama. Årets bästa kriminalroman har utsetts av de nordiska deckarsällskapen. Priset Glasnyckeln går i år till den norska författaren Eva Frettheim för boken Fulekungen, som dessvärre inte finns på svenska ännu. Fem nordiska författare var nominerade till priset, däribland Carl-Johan Wallgren från Sverige med Din tid kommer. I fjol så gick priset till den svenska författaren Kristoffer Karlsson för hans roman Levande och döda. Det var sist i Kulturnytt för den här gången.
Visst känns det som om det alltid pågår något slags vägbygge någonstans i stan. De blir liksom aldrig klara med allting, men det är väl så det är. Vägbyggena bara avlöser varandra. Eller den omgjorda staden, en stad ständig förändring, en sommargågata. Och helt plötsligt är min favoritparkeringsplats upptagen. Vi ska snacka om det. Här är eftermiddag i P4 Stockholm.
Nu ekonyheter. Minst 10 personer är döda och ett 30-tal skadade efter en skolskjutning i staden Graz i Österrike idag. Bland de döda finns även den misstänkta gärningsmannen som ska vara en tidigare elev på skolan. Han misstänks ha skjutit sig själv. Av de som är skadade är flera mycket allvarligt skadade. Och nu 3 håller Österrikes förbundskansler en presskonferens och han betecknar det som hänt som en nationell tragedi. Det kan ha varit en fågel som gjorde att elen slogs ut i hela Mölndal och delar av Partille igår. Den teorin har energiföretaget Ellevio som levererar el till ställverket som exploderade, det säger företagets presschef Jesper Liveröd.
Det finns indikationer på att det kan ha åkt in fåglar i känslig nätutrustning och helt enkelt som kanske har orsakat grästrand som i sin tur har haft den här fått följdeffekter på.
I runt 5 timmar var över 20 000 kunder utan el i Mölndal och delvis Partille under måndagen efter en explosion i ställverket där man omvandlar ström och skickar ut till hushåll och andra kunder. Thomas Fuxborg, polisens presstalesperson i väst.
Vi misstänkte väl inte att det var någon som hade placerat någonting där eller utövat någon skadegörelse på ställverket.
Polisen har upprättat en anmälan gällande arbetsplatsolycka och framkallande av fara för annan och kommer genomföra en teknisk undersökning av platsen.
Teknikerna som kommer komma dit, de börjar från noll.
Även energiföretaget Ellevio kommer göra en utredning. Jesper Liveröd igen.
Det finns många saker som vi behöver titta på.
Reporter här var Linus Helsing, P4 Göteborg. Den svenska regeringen föreslås få mer makt vid allvarliga kriser i fredstid och i exceptionella fall kunna ta beslut om tillfälliga åtgärder utan riksdagens godkännande. Det här föreslås i en proposition om grundlagsändringar i regeringsformen som regeringen lagt fram. Idag presenterades artisterna som ska vara med i sommarens Allsång på Skansen. Bland annat dyker artister som Sara Larsson, Victor Lexell och Kai uppe på Allsången som även i år leds av Pernilla Wahlgren. Andra artister som också finns med är till exempel Ola Salo, Peter Jöback, Zeina Bosey och artisterna ur Roxette-musikalen Joyride.
Stockholm i mitt hjärta. Låt mig besjunga dig nu. Åldrad i ungdomlig grön.
Den 24 juni är det premiär. Vädret ikväll och i natt för Götaland, Svealand och södra Norrland. Regn och skurar som rör sig långsamt norrut. Över Norrland rör sig skurar bort och förutsatt minskad molnighet. Ekot Carina Galanou, Ipsonius.
Stockholmsvädret handlar om att vi ikväll får molnigt väder och en och annan regnskur. Och imorgon onsdag regn, stora delar av dagen. Mest molnigt väder, 12-15 grader, vind omkring nordväst. Det hälsar SMHI. Ylva Lilje heter jag och Felix är ju med efternamnet Enqvist reporter i vanlig ordning. Och Stefan är på trafikredaktionen.
Ja, men det stämmer bra det, och jag berättar då att eftermiddagstrafiken har börjat visa sig. Det går långsamt genom Eugenia och ut via Norra länken ut på Essingeleden söderut en bit ner efter Tomteboda kurvan lättar det väl lite grann då sen då. Det går även långsamt Årsta länken in mot Södra länken och i tunneln, så i Södra länken har man i riktning mot E4-E20 utfärdat en kövarning. Det är risk att infarter stängs där. Vad beträffar hinder finns det sådan på Lidingöbron, ett par sopsäckar, höger körfält i riktning in mot Ropsten om man kommer utifrån ön. Då. Och sen är det så att det finns vissa förseningar på vissa ankommande fjärrtåg till Stockholm. Lite olika orsaker, dels ett växelfel i Nässjö och dels ett tidigare stopp vid Knivsta på grund av obehöriga i spårområdet. Då. Så alltså vissa fjärrtåg till Stockholm, de kommer in med försening.
Benjamin Ingrosso här i eftermiddag i P4 Stockholm. Låten heter Angela.
Yeah.
Som ni hörde i Ekonyheterna så har 10 personer bekräftats döda efter en skjutning på en skola i österrikiska Graz. Det rapporterar tidningar där. En av de döda är skytten.
Närmare 30 personer vårdas på sjukhus. Några av dem med mycket allvarliga skador enligt tidningen. Det är en nationell tragedi som djupt skakar hela landet, säger förbundskansler Christian Stocker i ett uttalande.
På travarenan Solvalla har kokain hittats på toaletterna. Det var under elitloppet som var för några veckor sedan. Då undersökte en reporter från sajten betting.se toaletterna på VIP-avdelningen. Och då använder man så kallade kokainservetter för att kolla om det finns några spår av kokain. Och det gav utslag när man använder de här testservetterna.
Tyvärr är narkotika ett samhällsproblem som uppenbarligen inte heller Solvalla är helt fritt från. Det säger Marcus Myron, Travbanans marknads- och kommunikationschef, i en kommentar.
Och Greta Thunberg är på väg till Sverige med flyg efter att hon deporterats från Israel. Hon har ju länge vägrat att flyga på grund av sin klimataktivism. Men nu tvingades hon alltså att sätta sig ett flygplan för hemfärd.
Och för en stund sen så landade hon då i Paris då hon mötte pressen, rapporterar TV4 Nyheterna. På internationellt vatten var vi illegalt attackerade och kidnappade av Israel, säger Greta Thunberg till TV4. Thunberg var på väg mot Gazaremsan när hon och andra aktivister frihetsberövades av Israel.
Träningsmatch ikväll, jag snackar fotboll. Sverige tar emot Algeriet på hemmaplan. Det kanske påverkar trafiken. Stefan, nu bara slänger jag in dig här. Jag vet inte om du var redo att prata om det. Nej, han är inte med. Trafikredaktionens Stefan Gideon, jag har inte förberett honom på det här. Vi får snacka om det sen. Men den som är förberedd och redo, det är Felix, och du är på Söder. Vad händer där i denna eftermiddag?
Ja, i denna eftermiddag så öppnar ju stadsmiljözonen på Södermalm i kvarteren omkring Nytorget. Det är ju Stockholms andra stadsmiljözon, och i praktiken så innebär det att det kommer att bli mindre biltrafik och mer yta för blommor, bänkar, uteserveringar, sånt som människor och ganska ofta tycker om att vistas i när det är sommartider. Man har lite invigningsdag här under.